Värvet görs i samarbete med Acast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Jag hade ingen koll på någonting när jag började. Alltså jag tycker att jag försökte ha det. Så jag gick in och förhandlade något kontrakt själv och läste på allt det juridiska. Och det var astråkigt och jag är jättedålig på att läsa manualer än. Så att jag skruvar hellre ihop IKEA-fel än att liksom hålla på med en sån här bruksanvisning. Att jag hatar det. Ooh, 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 I'm driving one of your cars.
Det var ett sant genombrott med stort G när albumet som bar namnet Lisa Miskovsky kom 2001. Det renderade i massor av priser och nomineringar, och det påföljande albumet som kom 2003 innehöll dessutom den här. Ja, Lisa Miskovsky var verkligen en av våra stora artister i början av millenniet. Dessutom med framgångar som låtskrivare och genom samarbeten. Exempelvis då med Jocke Berg från Kent som producerade hennes första skivor. Och med Dennis Lexén, känd från bland annat Refused, The Lost Patrol och Värvet avsnitt 132. Trots framgångarna med musiken lämnade hon aldrig riktigt sportvärlden och har jobbat med TV bland annat under ett par OS, vilket kanske inte riktigt blev som hon hade tänkt. Nu är hon tillbaka med ny musik efter 6 års tystnad, men mer om allt det här i Värvet 362. Producent är Klara Åström och Månsson, Acast i plattformen, och jag heter Kristoffer Triumph. Här är Lisa Miskovsky, varsågoda.
Mina dagar, ja, alltså just nu så är de ju ganska fullproppade. När man har barnen så är det ju bara det. Alltså jag är jättedålig på att ens svara i telefon eller återkomma på något sätt till någon när jag har barnveckorna. Så går inte barnen så länge i skolan heller, utan går ganska korta dagar och så. Så då blir det inte, gör jag mycket tillsammans med dem också. Hänger med på teater, hänger med på dans, ja, är med på allting liksom, och vi åker skidor, skoter, vi, ja, gör mycket tillsammans helt enkelt. Vi var och spelade laserroom härom kvällen. Men det är lite svårt för mig, för jag har svårt att hålla tillbaka, så jag var med i klubben i många år, och laserroom-klubben, den öppnade faktiskt i Umeå. Så var jag medlem i 10 år, och jag kände verkligen att jag inte gjort det här på så sjukt länge, och den träningsverken och det peppet kom över mig som jag liksom tsunami. Jag blev helt, jag sa till alla barn att de inte skulle springa, och vem sprang mest? Jo, det var ju jag såklart. Och sköt alla hela tiden. Och jag varit lite förvånad över mig själv att det fanns kvar så starkt, men vi gör mycket tillsammans och sådär, så att det. Sen de veckorna jag inte har barnen, då blir det mycket jobb. Alltså då blir det mycket så här musik och mycket, ja, som har med det att göra. Skriver, spelar in, planerar, turnerar och har gjort egentligen ända sedan vi sågs sist.
Ja, 2015. Vi har ju sett förut, men mig vetligen har vi bara sett en gång.
Ja, men vi sågs ju på flyget där.
Exakt.
Alltså, du var på samma flyg som jag var när jag skulle hem till Umeå efter någon grej jag hade gjort säkert.
Ja, jag tror att du hade kanske varit nere och typ hållit en presskonferens eller något om att du skulle vara korre i, eller reporter, eller vad var du?
Just i Sochi. I OS, ja. Jag skulle jobba med lite sport där och hålla, ha hand om alla extremsporterna helt enkelt.
Just det. Hur mådde du då?
Ja, men det var ju, alltså det var sjukt nervöst. Det var en ganska, ja, men det var en ganska speciell tid i livet också. Alltså med, jag skilde mig inte så långt efter den resan som jag gjorde dit till Sochi. Och ja, det var ganska turbulent på alla plan. Och så skulle man tacka ja till någonting som man aldrig har gjort förut. Så det var, jag var nog lite så här upp, alltså svävade 30 centimeter ovanför, leviterade fram av ren nervositet och liksom stress då.
Ja. Jag hörde dig prata om det där jobbet i någon annan intervju, och då kändes det som att du kanske lite grann såg det som att, att det inte gick så bra liksom.
Alltså det var nog, den resan tyckte jag var väldigt kul, och jag träffade jättemånga bra människor som jag lärde mig jättemycket av där, och jag tyckte det gick bra den gången. Men sen skulle jag ju så här programleda Och att vara programledare i livesändningar, det vet jag aldrig mer om jag kommer att göra.
Nej, okay.
Det var skitsvårt och jag tyckte jag var sämst. Alltså, all right. Så att det var rätt hårt. Alltså. Att aldrig känna att man fick som lyckas så. Och det tyckte jag var... Då tog jag med vatten över huvudet.
Men vad programledde du?
Jag programledde ett sånt OS då i Rio där. Många av tävlingarna gick ju under natten. Så då hade man som ett uppsummeringsprogram som gick mellan 8 och 10 varje morgon under hela OS. Och då skulle man ju summera upp vad som hade hänt. Man hade gäster i studion och liksom skulle sammanfatta allting.
Mm.
Det gick inte så jättebra. Men jag gjorde mitt bästa.
Ja. Men alltså, hur kunde det inte bli bra? Är det här fortfarande Viasat?
Jo, det var ju samma. Ja.
Ja.
Nej, men det var nog mest att jag var så oerfaren. Och jag kom ihåg att liksom, jag trodde väl att man skulle få en väldigt lång tid att förbereda sig för rent kameramässigt och hur det funkar helt enkelt.
Mm.
Men det var väl 2 timmar sådär. Alltså det var väldigt liten tid att få en provsändning då. Och jag kommer ihåg att någon sa i mitt öra så här, ja, då kan du på dabben i kamera 1 så här. Och jag kände så här, redan där bara så fick jag dra i den feta stora handbromsen och liksom ursäkta mig och alla tittade fram bakom sina kameror och undrade vad det var som hade hänt, om jag mådde dåligt eller någonting så här. Men jag bara, alltså jag vet inte vad en på är. Och så undrar jag också vad en dubb är och vart fan är kamera 1?
Ja.
Så då insåg jag alla att det här kommer bli tuffa veckor. Mm. För att jag hade ju som inte den erfarenheten av att veta hur man skulle agera och alla kort och saker man ska minnas. Jag har dåligt minne, jag har dyslexi. Alltså det är svårt för mig att läsa på kort och inte göra det innan till och vara så här naturlig ändå och komma ihåg saker. Det finns ju folk som är svinbra på det, men,
jo, men
det var ju många som var upptagna ändå.
Och är det långa sändningar också, om det är 2 timmar, då ja. Är det ju lite svettigt kanske. Och alltså det första kortet kan du kanske memorera.
Mm, men sen, om det är 2 rader.
Ja, exakt.
Ja.
Ja, det låter ju tufft.
Ja, det var tufft, men det var jättemånga fina gäster som var med och som visste också att oj, som hjälpte mig liksom också, som alltså var schyssta och inte liksom gav mig en jobbig tid. Så på så sätt kunde jag också till slut slappna av, så att näst sista och sista programmet, då känns det helt okej, men ändå inte bra. Men det var oerhört kul ändå, trots att jag inte var nöjd alls över min egen prestation. Så.
Nej, men fan vad svårt ändå, alltså att ha ett så här, ett så stort projekt som inte går riktigt 100. Alltså jag skulle nog vara deppad länge efter det.
Ja, jag var rätt knäckt. Ja. Det tog många månader innan man liksom kunde så här röra sig framåt igen. Det var som att man stod still där efter ett tag. När allt var över så var det liksom, då var ju allt över. Och så är det ju med alla turnéer och alla studioinspelningar, så det är man ju van med. Mm. Men att vara så missnöjd över sin egen prestation, det tyckte jag var svinjobbigt. Och, men sen någonstans så måste man se det som att det är inte så här jordens... Ingen bryr sig väl om det egentligen. Det är bara några så här som kritiker som tyckte jag var sämst. Ja, och jag höll ju med dem. Jag fick ju bara inte säga det liksom i live-tvn. Så jag vet att ni tycker att jag är sämst. Jag tycker också att jag är sämst. Vi är på samma lag liksom. Men det var många som tyckte jag var väldigt hård med mig själv som nära vänner och liksom familj och så här som inte tyckte jag var så dålig. Så sen så får man ju se det som att folk går ju vidare. Alltså folk går ju vidare och inte bryr de sig om några år om det där.
Nej, så, det är klart, men ja.
Ja, så att jag kom ju till slut så kunde jag som... Och sen är det där när man har barn också, att de är som så bra på att ta en vidare också. Att man bara, ja, men det här det är inte så viktigt egentligen. Det vart inte så bra, men det här är ju bra.
Mm. Mm. Ja. Ni ungar är bra.
Ja.
Ja. Ja, men det är sant. Det är en jävla, det är lite, det har en lite antidepressiv effekt liksom, att man måste fokusera på någon annan.
Exakt. Ja. Väldigt bra.
Vad kom först egentligen? Var det idrotten eller musiken?
Men jag vet inte. Kan det ha varit nästan samtidigt?
Har du hållit på med båda så länge du kan minnas?
Ja, jag tror det. Vi hade ju mycket instrument hemma när jag var liten och sådär. Pappa var ju musiker då. Så vi hade ju piano, gitarr. Vi hade alla de här klassiska blockflöjt och allt möjligt. Jag hade det där runt omkring mig och hade ett stort intresse tidigt. Och sen det här med sport och sånt. Det var ju som, vi bodde ju på landet då också. Några mil utanför Umeå mot Vännäs där vid Vindelälven. Och när man bor ute på landet så här, så var ju mycket aktivitet. Det var ju mycket att vi hade vår egen backhoppartävling. Vi hade våra egen brännbollsturneringar på vårarna och fotboll precis på våran tomt, liksom en fotbollsplan.
Och sen, det har jag också här inne i stan.
Ja, det är fint. Alltså det är enkelt, det blir som enkelt. Och,
ja, exakt. Ja. Jag skojar bara.
Nej,
jag har ingen fotbollsplan på min.
Nej, men jag tänkte att folk har ju fotbollsplaner så här, lite här i Stockholm på bakgården.
Jag försökte vara rolig.
Nej, men det vart ju ganska tråkigt.
Man kan inte lyckas jämt.
Nej, så är det. Så är det.
Alltså, kan du inte berätta om dina föräldrar?
Mina föräldrar är ju då från andra länder. Mamma är från Finland. Mm. Växte upp stora delar av sitt liv i Helsingfors, men också tillbringat väldigt mycket tid i mellersta Finland, där vi har hade våran sommarstuga.
Okay.
Och mycket av min släkt finns där också. Min morfar bor fortfarande kvar i mellersta Finland.
Är det finsktalande Finland?
Mm.
Ja,
precis.
Vad gjorde hon när hon jobbade?
Nej, hon var...
Eller jobbar hon kanske?
Ja, men hon var karttekniker. Så jobbade på lantmäteriet och sånt.
Ah,
Karttekniker, ja, precis. Mm. Men när mamma och pappa träffades så var ju pappa musiker och var ute på turné. Han är från Tjeckien, från Prag. Gick konservatoriet i Prag på kontrabas. Gick i samma klass som Miroslav Vittor som sen spelade med Miles Davis. Det var ju rätt häftigt. Han hjälpte honom att skriva kärleksbrev till tjejer. Min pappa. Han var inte lika bra på kontra, men han var väldigt bra på kärleksbreven. Nej, men han var ju musiker och träffade mamma under en turné där i Finland. Och då var hon 19 och han var 29. Och då var det meningen att egentligen hon skulle bli sångerska i bandet, i hans band. Så att hon är också jättemusikalisk och jättebra på att sjunga och ha verkligen öra för musik och sådär. Men det blev inte så. De bestämde sig för att flytta till Sverige. Jag tror de valde mellan Australien och Sverige. För pappa hade också studerat geologi.
Okay.
Och där fanns det universitet i Umeå då. All right. Så då hamnade de där.
Så det var han som fick bestämma att ni skulle till Umeå?
Ja, men de bestämde väl det. Och så att det var ganska nära. Det gick ju båt då från Vasa till Umeå också. Så att mamma kunde... Ja, hon hade som lätt att komma sig till Finland där också. Så hade vi vår sommarstuga då. 3 timmar från Vasa.
Okej.
Okay. Så jag tror att de var nöjda med det. Själv kan jag ju tänka så här efteråt att... Jag älskar ju att surfa och sådär. Och Australien hade ju varit väldigt trevligt också. Det är inte så många surfdagar ute i Umeå, men det går.
Ja, det går ibland, eller?
Mm.
Ja, jag fattar. Och här kan man ju också surfa någonstans.
Tore.
Ja, exakt. Det har du gjort.
Nej, jag har faktiskt inte varit där. De säger att alla är så himla duktiga och att det är så himla fight om vågorna. Så jag har inte vågat mig ut dit.
Men du, det här är ett stickspår av Guds nåde. Men jag gjorde ett jobb för ett år sedan drygt kanske. Då intervjuade jag en tjej som var gammalt snowboardproffs som typ hade gjort illa sig. Nu pluggade till sjuksköterska i Stockholm och så åkte hon ut till Torö och surfade på helgerna.
Fantastiskt ändå att man kan, alltså att man kan också surfa här i Sverige, men också att man kan byta spår sådär. Jag ser mig själv, alltså det är otroligt svårt att tänka mig in i någon annan liksom linjen att hålla på med musik. Det som blivit min identitet så.
Men skulle du, alltså jag menar, fler och fler stora artister vittnar ju om att det är svinsvårt att livnära sig på musik nu för tiden.
Ja,
har du det?
Ja, alltså jag håller ju med. Det är därför att man säljer ju inte musik på samma sätt som fysiska exemplar som skivor och sånt där. LP-skivor säljer vi lite grann, men det är ju sjukt dyrt att göra en inspelning. Och alla musiker och producenter och studiotid ska bokas. Och liksom, alltså det är en jättedyr process. Och sen sen kan man inte sälja det.
Nej.
Så antingen så måste man ha obegränsat med pengar egentligen, eller i alla fall ganska mycket, eller tillgång till någon studio som man kan bara hänga i och ge ut musik så bara för att man vill. Men att livnära sig på det är ju inte helt enkelt idag. Och jag tror att jag har haft tur på det sättet att jag har kunnat turnera de här åren även fast jag inte har släppt någonting egentligen på 7 år egentligen nästan.
Men vänta, Umeå, när kom den?
2013. Ja, det är nästa. Ja, det är ganska många år. Men jag har ändå kunnat turnera runt i Sverige och folk har kommit och har kunnat betala mina musiker och har ett fantastiskt gäng liksom sådär nu. Det tar ju många år och att det skulle utkristallisera sig vilka som och vem man ville jobba med och så här. Men jag är på en jättebra plats idag.
Mm.
Det har varit lite stökig väg fram dit så här, men så ska det ju vara på något sätt.
Berätta om stöket.
Ja, men alltså att få ihop, att ha ett band, det är bara alla band som nästan började samtidigt, det höll på i början av min karriär, så har ju nästan alla splittrats. Så det är ju inte av en liksom slump, utan det är sjukt svårt att hålla ihop band. Och det har, folk har gått åt olika håll och vill göra andra saker och en del har lämnat musiken och så ska man hitta nya och bygga upp nya relationer med och ja, det tycker jag har varit, jag gillar inte att byta heller. Jag vill hålla fast liksom och när man väl har släppt in folk och de har släppt in en själv, då vill man gärna att det ska vara så. Så jag har haft oerhört svårt att byta som typ management och skivbolag och allt sånt där. Jag tycker det är asjobbigt.
Mm.
Men jag har märkt att varenda gång jag har gjort också så har det alltid blivit som bättre också.
Innan vi började rulla här så pratade vi om att deklarera och sån här skit.
Ja,
och då sa du att du gör det själv.
Ja,
liksom.
Men eller jag konterar och gör min bokföring.
Ja, okay. Men och har det varit så väldigt mycket under de här 20 åren som du har varit liksom artist att du har att det har varit väldigt mycket du liksom? Eller har du kunnat släppa kontroll?
Alltså jag hade ingen koll på någonting när jag började. Alltså jag tycker att jag försökte ha det. Så jag gick in och förhandlade något kontrakt själv och läste på allt det juridiska. Och det var astråkigt och jag är jättedålig på att läsa manualer än. Så att jag skruvade hellre ihop IKEA-fel än att liksom hålla på med en sån här bruksanvisning. Att jag hatar det. Mm. Så att men jag läste verkligen på med det och musikrätt och så här, och förhandlade själv så här när jag var så här drygt 20 bara. För det var viktigt för mig också rent moraliskt och principmässigt att det skulle bli rätt. Men jag hade inte koll på något. Alltså jag lät de flesta andra sköta det där. Verkligen. Men ju mer och mer tiden gick så insåg man också vart försvinner alla pengarna bort. Och bara, vad är det här för någonting? Jag stod och betalade någon. Och det hade ju ingen upptäckt för att det var ingen som visste det heller. Men jag betalade någon hyra liksom, i någon lokal någonstans som jag inte ens hade grejer kvar på i 10 år.
Aha,
så då började jag inse att det kanske är bra att jag gör det här. Och sen då när jag väntade mitt andra barn då egentligen hade tänkt släppa skiva så vart det senare lagt då. Så tänkte jag så här, vad ska jag göra de här månaderna när jag väntar på det liksom? Jag kan inte åka ut och turnera. Jag kan inte liksom, alltså vad ska jag göra nu de här månaderna? Så då lärde jag mig bokföring de månaderna. Alla sa ju bara, nej men det där kan du inte göra, det är helt sjukt och det är jättetråkigt. Men på sätt och vis så har man som bråkat med, alltså det är mycket så här relationer när man är i musikbranschen. Det är mycket relationer, det är mycket människor, det är en del egon, en del icke-egon som man ska få in. Alltså man ska som få ihop allting rent känslomässigt och det är så mycket känslor. Med bokföringen noll känsla. Det ska bli noll på ena sidan, det ska bli noll på andra sidan. Och är inte det, då är det jag själv som har gjort något fel. Det är ingen annan som har klantat till det, inte kommer till repet eller alltid är sen eller har skitit i att repa överhuvudtaget. Utan det är bara liksom mitt eget fel. Och på något sätt så tyckte jag det var jätteskönt att jag kunde bara bli självhatisk när det inte stämde. Alltså, det är skönt att det fallerar för att man har gjort fel själv på något sätt.
Det låter lite som terapi.
Ja, det är faktiskt lite så.
Ja.
Ja.
Som du annars inte har hållit på så mycket med, eller?
Ja, jag har varit några gånger, inte jättemycket, men... Det finns ju otroligt många kloka människor som kan se vad man gör för fel eller när man gör rätt. Alltså lite tydligare än vad man gör själv. Och jag tycker det är ganska skönt att gå och prata med sådana människor ibland. Mm. Och det har varit, ja, det har varit väl två sådana personer som jag har gått till. Men det blir allt för sällan, tycker jag. Jag skulle egentligen vilja gå oftare och liksom ventilera grejer och få lite distans och så här. Men jag vet inte. Det blir hellre att jag kanske tar på mig längdskidorna och så åker jag ut i skogen och så tänker jag skitmycket där. Ibland pratar jag högt för mig själv också när jag åker runt där som en galning. Men det är ju inte så ofta man får något möte där, så att det känns ganska tryggt.
Mm.
Och där tycker jag att man ventilerar ganska mycket så där, när man håller på.
För annars har jag fått lite intrycket av att det var kanske det jag liksom fiskade lite efter med det här, om det har varit väldigt mycket du. Att det känns som att men du sa... Också innan, alltså medan jag bryggde kaffe, så sa jag så här, ja, men hellre, alltså att du är dålig på att söka vård till exempel.
Mm.
Så här,
mm.
Att du har gått med en diskbrock i 3 år utan att det blir bättre liksom.
Mm.
Och då tänker jag att du är så här, du kanske inte har prioriterat dig själv alla gånger då. Om du har varit dålig på att gå i terapi också, som du ju alltså när man läser på om dig, så är det ju ändå en del depressioner och skit liksom.
Ja, jo, men man går ju igenom alla faser i alla har ju haft bättre och sämre perioder i livet. Och,
utom Jesper Rönndahl.
Jaha, utom han.
Ja.
Vilket as.
Ja, han har bara legat på topp sen han kom ut ur snippan.
Mm. Ja, vad härligt.
Ja.
Bra för han.
Ja, fantastiskt.
Mm, jag är inte alls avundsjuk.
Nej. Fast å andra sidan, om du inte hade haft något mörker, Lisa, hade det blivit så mycket konst då?
Nej, det är ju det. Alltså jag tänker på det, och jag har väl valt att inte prata så jättemycket om det mörker som man har haft i sitt liv. Det hade man ju kanske skrivit in i en bok om man nu vill. Det är inte, jag tycker ju att man får ut mycket av att det är i musiken.
Mm.
Alla de rädslor och de saker som man inte gillar, som jag tycker är skitjobbigt att vara ensam. Alltså, jag har aldrig trivts speciellt bra själv. Jag blir trött på mig själv otroligt fort. Så jag gillar att ha folk runt omkring och sådär. Så.
Till och med på längdskidorna blir du trött på dig själv, eller?
Nej, det är väl en stund som jag känner att det är väl max att åker någon mil liksom, men sen är det bra.
Mm.
Sen vill jag träffa någon igen.
Ja. Det där är ju... Jag menar, jag antar att eftersom du ju under större delen av ditt liv har varit din egen artist i eget namn liksom, så har du ju, antar jag, mellan turnéer och skivinspelningar och så vidare, och då tv-produktioner eller vad det nu är, så har du ju... Då har väl varit du bara?
Mm. Ja, det blir ju som ett vakuum. På något sätt, efter en turné eller efter en skivinspelning. Så jag kommer ihåg, det var supertrist när jag och Jocke Berg gjorde våran sista skiva ihop liksom. Och att ha gjort då 2 plattor tillsammans, och liksom, han har blivit som en person som var jätteviktig för mig musikaliskt sett och hur jag utvecklades. Så jag kände att jag kunde och hade i mig på något sätt. Jag såg inte det själv, men han lyfte verkligen fram det. Och även hur jag spelade gitarr liksom, och var, ja, men superviktig för mig. Och när man insåg liksom att men nu är det här är sista kapitlet liksom, och nu ska vi stänga den här boken, och han har ju sina grejer och jag har mina, och man vet att man kommer typ inte att ses så mycket mer, så tycker jag sådana grejer är jättejobbiga, alltså superjobbigt. Och Det har man ju fått brottas med hela sin karriär. Och det är väl en sak om man är i ett band. Då kanske man bråkar mellan varandra och så här. Men jag tycker jag nästan är bättre än att bara så här. Jag har varit ute själv på turné, gjort England, Tyskland och åkt ifrån alltså Glasgow i liksom norr ner till Cornwall i söder och bara så här, matat på varje radiostation. Och varit själv alltså, i att inte kunna glädjas tillsammans med någon, inte kunna vara arg när det inte gick bra eller när det var en jobbig intervju eller något så här. Alltså inte ha någon att bolla tankar med. Jag tycker det inte är så roligt.
Nej. Men hur har du det med det nu då? För nu är det ju, nu ska du ut på en sån sväng igen. Nu sitter du här ensam. Mm.
Men du är ju här.
Ja, det är sant. Men vadå? Alltså min motsvarighet i Cornwall var ju också där.
Ja, fast han hade gjort slut med sin kille, han som körde bilen. För jag kunde inte köra bilen själv som vi åkte med. Så han från skivbolaget, han hade precis gjort slut med sin kille. Så han var helt ödelagd och pratade mest om deras trasiga relation och så här. Så att jag kände inte heller att han hade ju ingen koppling. Han var inte musiker eller kunde dela liksom det jag var med om på så sätt.
Nej,
så han var jättegullig, men han var väldigt ledsen, ja. Den resan.
Och du har liksom aldrig haft en Filip Hammar eller Fredrik Wikingsson?
Nej, jag är jätteavundsjuk på dem. Ja. De kommer säkert ihop sig ofta, men jag är ändå väldigt, väldigt så jag kan se folk som jobbar tillsammans med andra. Så där. Och även i band kan jag ha haft en sån här liten drömmande blick när jag ser. Men jag förstår att det inte är helt enkelt med det heller, såklart.
Men varför har du inget band då?
Men nu har jag ju det.
Okay, ja.
Det har tagit så här 43 år att hitta de här människorna som jag nu jobbar med och som jag trivs skitbra med. Alltså verkligen 100% rätt.
Jag menar, du kunde ju ha haft något så här, alltså ett sidoprojekt också, eller?
Jo, det har du helt rätt i, och det har jag tänkt på jättemånga gånger. Problemet bara var att min tid har som inte räckt till det. Men som till exempel om man ser, men Annika Nolin har ju haft så här Honungsvägen och såna här fantastiska fina sidogrejer. Jag har alltid varit helt förundrad över hur de får tiden att räcka till och göra såna otroligt fina saker och så här, och dra ihop de projekten också.
Mm.
Så jag har bara känt att inte jag har min tid har räckt till så där.
Nej, jag förstår.
Det är det.
Har du någonsin bott i Stockholm på riktigt?
Ja, min starkaste Stockholmstid var väl typ 4 månader när jag var ungefär 20-årsåldern. Då bodde jag säkert olagligt i något kollektivt på Söder.
När du och Jocke Berg höll
på? Nej, det var innan det.
Ah, okay.
Ja, så ja. Och då, jag tror att vi det mest. Jag skrev musik då, så jag höll på att skriva massa låtar och spela in massa demos, och sen skatade jag på Fryshuset. Så det var min liksom Stockholmstid egentligen. Det enda jag kommer ihåg.
Det här ska vi prata mer om så fort jag har lagt på ett vedträ till.
Jo, nu börjar det falna.
Eller hur?
Ja.
Du kan mycket om vedet.
Ja, alltså jag är... Ja. Det är ett stort intresse.
Är det?
Ja. Ja. Men när man har, jag har ju växt upp med bastun då, så då är man ju som, alltså det är viktigt med bastun, hur man eldar den, och det är som helt vetenskap. Och morfar, han är ju 90 nu, men han har ju verkligen visat mig hur man ska göra under många år.
Badar du i havet också nu?
Nej, nu går det inte, för att det är svinlånggrunt ute hos mig, så man får ju löpa i, jag vet inte, halvvägs i Finland nu, och det blir lite långt.
Ah, okay.
Men vi snöbadar, det gör vi. Så ja. Efter bastun så rullar man sig i snön, tappar känslan och sen in i bastun igen.
Gud. Det låter ju härligt.
Så, ja, men det är faktiskt, man blir ju ruggigt pigg. Och sen hörde jag, det var något program de visade om någon skola i Ryssland där de hade gjort det faktiskt, att de införde det i skolan. De hade reducerat infektionerna med 70%.
Mm.
Jag vet inte om det har någon liksom sån. Men jag har aldrig varit så här frisk så här länge, kan jag säga. Bastu för mig är nästan så här som folk har sina religioner. Alltså, i bastun så... Alltså man är ju helt själv, det är det här sprakande ljudet, det är elden, det är liksom, det är värmen. Jag bastar väldigt varmt, ganska så här aggressivt liksom, för att man orkar inte tänka på något annat än att hur man ska andas. För att liksom bara inte, att det ska vara för jobbigt. Så man går in i lite så här som meditations känsla. Mm. Så bastu för mig är liksom, den är en väldigt stor del, och jätteglad att jag fått med mig det som arv från min mamma och på den finska sidan. Så. Mm.
Ja, fan vad härligt. Jag tror ju väldigt mycket på dess läkande kraft. Alltså. Sen tycker jag också att det finns en härlig aspekt, men det är inte riktigt, det får inte du på samma sätt då, men när jag växte upp så tyckte jag att det var helt underbart på badhuset i Strängnäs där jag växte upp. Och mm-hmm. bara sitta där och lyssna på gubbarna när de pratade om vad det nu var. Man fattade ju liksom inte riktigt vad de snackade om, men det var bara ljuvligt. Och, för som barn så umgås man ju, eller barn, även som vuxen, så man umgås inte särskilt mycket över generationsgränserna i Sverige.
Mm.
Men där var det liksom lite som en fristad. Mm.
Exakt, jag tycker det är, så var det när jag var liten också. Mm. När du pratade om det så blev jag nästan lite tårögd. Mm. För det är liksom, där diskuterar man sådana där vardagssaker, och det var någonting väldigt avslappnande med att jag förstod inte allt vad de sa. Vi barn satt lite längre ner, för gubbarna körde, det var liksom 110 grader och slänga vatten på det, så det var ju fruktansvärt varmt. Mm. Men det är just det där med, som du säger, just med, och det lärde jag mig också, så att min närmsta person hemma nu är min 94-åriga granne Tore, som jag går över till så ofta jag kan, det blir ett par gånger i veckan, och se till att han har det bra och att han har det han ska, och liksom prata lite med han. Och vi skruvade upp någon sån här jackkrok nu sist, vi hjälptes åt, och han rullade iväg med sin rullstol och hämtade Karlssons klister liksom, och bara, vi hjälpte så att de i vårdpersonalen skulle ha någonstans att hänga sina jackor, och barnen följer med och har lagat lite mat och gått över. Alltså, så att jag har fått med mig det, och det tror jag mycket hade att göra med bastun att göra ändå, att man fick liksom mötas där och snacka där, och det är precis som du säger, där är det liksom helt fritt från just att man pratar, alla pratar med alla. Mm. Liksom.
Det suddas ut lite socioekonomiskt också, eftersom alla är nakna. Mm. Så man ser inte vem som har slips på sig på jobbet. Nej. Och vem som har inte det.
Nej, nej, jag tycker det är väldigt många känslor till bastun.
Minns du din första låt som du skrev?
Ja, det gör jag. Den skrev jag när jag var några år gammal. Och det var egentligen inte jag som hade skrivit texten, utan texten var tagen från en saga som heter Barnen i trädet.
Ska jag hämta gitarren?
Ja, gör det. Mm. Gör det du. Gud, det här var länge sedan. Okej. Nandi och Tana, här kommer far med vatten och bröd och kött han har. Repstege, repstege, far vill gå upp till Nandi och Tana i trädets topp. Fint va?
Ja, verkligen.
Så det var första, alltså det var ju inte jag som hade skrivit texten, utan texten var ju det han sjöng till barnen i sagan.
Ja, jag fattar.
Men jag satte melodi på den.
Men den hade inte det i din
nej,
bok liksom?
Nej, exakt. Utan då var det bara, och det var någon elak häxa som kom och jagade dem och rövade bort dem till slut, såklart.
Ja. Hur gammal kan du ha varit då?
Ja, men sju år kanske. 7-8 år.
Och spelade gitarr då också?
Ja, jag har någon bild från, ja, då kanske jag var yngre faktiskt.
Alltså.
Men jag började precis med sån nylonsträngad akustisk gitarr. Det gjorde ju ont i småfingrarna djuriskt när man tryckte in dem. De hade ju sådana här streck liksom genom huden. Men jag lärde mig som grundakkorden och sådär. Så det var ändå, jag tyckte det var väldigt kul. Mm. Men det var svårt. Gitarr är inget så här. Det var enklare med pianot. Det gjorde inte lika ont heller.
Nej, pianot är ju enklare på något sätt. Jag tycker bara att det är lite svårare att... eller jag tycker båda instrumenten är skitsvåra, om jag ska vara.
Ja, samma här.
Men det är ett väl... Någon som är väldigt duktig på piano är så jävla härligt, tycker jag. Om man lyssnar på Esbjörn Svensson till exempel.
Ja, helt fantastiskt.
Han kom upp i någon intervju här helt nyligen. Och liksom pianister som kan bända toner på ett piano, liksom, det är så jävla häftigt.
Ja, men de har ju som sin egen röst. Alltså det är som att de skulle sjunga fast de är så obehindrade i sitt spel att det blir som en röst liksom, av det. Och det blir en personlighet i hur de spelar. Det är helt fantastiskt. Och dit kom jag aldrig. Jag spelade klassisk piano. Det var mitt första instrument. Liksom, jag hade en fantastisk lärare som hette Lars-Gunnar Martling, som var professor i musikhistoria också. Så han berättade alltid så här superspännande om kompositören som vi skulle välja då stycke ifrån. Och så satt jag ju där, och då var jag väl en 12 år gammal och så. Och satt och lyssnade på honom, så spelade han upp, och sen så hade jag det i läxa. Och så skulle jag, och jag älskade verkligen, men jag var för dålig alltså. Jag kunde, min teknik och korta fingrar liksom hindrade ju mig från att verkligen så här förmedla den rösten. Och det var en sån frustration, så att jag har ju haft en som hatkärlek till piano. Men nu spelar jag ju på, alltså på nu, det jag ska släppa nu, den musiken, då är det jag som spelar nästan samtliga klaviatur. Alltså.
Ah, wow, cool.
Vilket är helt otroligt. Och det var ju mina producenter och de jag har jobbat med som verkligen pushade mig. För jag ville typ såga sönder flygen och liksom kapa mina händer. För jag var så arg och tyckte det lät så illa. Men vi har sparat det, och jag har som kommit till freds med det. Och det finns någonting som blir väldigt personligt ändå i mitt stolpiga spel som passar låten. Så att jag är glad att de stoppade mig, både från att såga sönder flygen och även att spara tagningarna. Så att det är lite, men instrument har ju som en, att det är svårt ibland. Man vill ju mer än vad man kan.
Mm. Hur är det med gitarren då? Är du, alltså, när du komponerar, hur går det till?
Det är mest på gitarr, men även på piano blir det så här. Men piano och gitarr är ju de instrumenten som jag använder mig mest av. Gitarren, min första elgitarr fick jag när jag var 11 eller något sånt av min morbror. Och satt i tvättstugan och matade riff liksom. Och liksom, ja, jag tyckte det var helt underbart. Jag förlorade mig själv i det.
Vad lyssnade du på då? Alltså, vad kommer du ifrån?
Alltså min egna första så här genre av musik som jag verkligen förälskade mig i var ju hårdrock.
Mm.
Det var metal och hårdrock, och det var när jag var väl en 9-10. Där som jag verkligen så här, det här är min egen musikstil. För pappa lyssnar mycket på jazz, mamma också. Mycket på så här Stevie Wonder, Ray Charles, Miles Davis, ja, Nina Simone. Men det som var fint med att hitta sin egen genre var ju som att, ja, men det blev ens eget. Mm. Och i och med att jag fick elgitarren då ungefär samtidigt, så blev det så rätt. Så det var ju jättemycket satt och riffade liksom i tvättstugan på mina Van Halen-riff.
Ja, var det Van Halen framförallt eller?
Ja, jag lyssnade jättemycket på... Oj, tjo hej.
Förlåt.
Skål.
Skål.
Skål. Ja, nej, men det var mycket det och AC/DC och de så här riffbaserad liksom hårdrock så här, som blev min stora kärlek.
Jump och Back in Black, eller?
Running with the Devil och Ain't Talking About Love vet jag att jag nötte väldigt mycket.
Vadå, fixade du de här jätteknepiga gitarrfigurerna i...
Alltså Ain't Talking About Love är ju den nötte jag hårt alltså, det var, men jag lärde mig den faktiskt till slut. Nu är det här jättesvårt på nylonsträngen.
Ja, jag förstår
men,
det.
Men
ja, kolla.
Ja, alltså jag satt ju, det är lite svårare på nylon.
Ja, och det är någon så här, det är någon flagioletter också, va?
Ja, ja, då ska man ha svajarmen också.
Ja,
klassiska.
Hade du det?
Jag hade det senare, ja, men inte på min första gitarr. Nej, den var väldigt basic.
Mm. Svajarm alltså, Steve Vai.
Steve Vai. Yngve lyssnar jag mycket på också, i och med att jag höll på med klassiskt.
Ja, just det.
Var ju där också, och... Ja, men jag växte ju upp i Umeå, där var det ju många, det var jättemycket musik. Det var ju Refused, Meshuggah, liksom Isolation Years, alltså supermycket bra pop, supermycket bra metal, och liksom det fanns allt. Vi hade jazzfestival varje år, jag gick alltid på det de i Meshuggah gick på, så jag satt alltid bakom dem så här, för att jag var som ett stort fan liksom. Så Jag var på alla de här Alan Halsworth och Mike Stern och alla de här Joe Pass. Och gick med pappa mycket också såklart. Och så här. Så ja, det var rikt att få bo där, växa upp där. Så.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack Lundgrens.
Men hur förhåller du dig i ålder till Dennis Luxén och så? Vad är han, 73 typ eller?
Men vi är ganska jämngamla, jag är 75. Så att, han var ju kompis med min granne när jag var liten. Så han var i byn och då var det så här, wow, han var så cool, han skatade och liksom på trash metal. Liksom. Det var superkul när han var där. Det var ju som, han var ju en frisk fläkt på alla sätt och vis. Så vi blev vänner sen och umgicks en hel del när jag flyttade in till Umeå sen, och han också bodde där. I och med att vi höll på med musik, och Dennis är ju otroligt bra på idrott. Hoppa höjd och liksom fotboll och så. Så vi, och diskgolf är han svinbra på. Alltså, det var han som presenterade mig för den mer udda sporten.
Ah, okay.
Han är liksom jättebra.
Är du bra på diskgolf?
Nej, det är nog inte, men jag tycker det är otroligt kul. Alltså, och det är en sån här grej också, bara vara ute i skogen och gå. Liksom. Och så har du en disk med dig som du ska kasta in i en korg på några... och så blir man ju vansinnig när det går dåligt. Men det är någonting fint med att vara ute och promenera och ha ett litet så här mål med det. Så jag har... Jag har fortsatt med det alla de här åren faktiskt. Och jag tycker det är lätt att ta med sig på turné också. Att man packar ner två diskar i väskan och så kommer man... Det finns ju såna här banor nästan i varje stad. Så det är också ett sätt att komma ut och få lite mer utav turnéerna.
Som konsumentinformation ska vi säga till lyssnarna att det också kallas för frisbeegolf.
Eller men då blir de arga, de som håller på. Alltså.
Ja, jag förstår det.
Det är otroligt, det är som att svära i kyrkan.
Ja, jag förstår. Förlåt alla diskgolfare där ute, men nu vill jag bara vara tydlig.
Ja, ja bra.
Och varför blev det inte mer metal för dig då sen?
Jag vet inte. Sen var det som ändå att... jag har haft som olika faser, jag har lyssnat på... klassisk musik och det har varit metal och det har varit som blandat så här. Men sen börjar man som hitta sin egen röst och det man ville göra själv, alltså när man själv skrev, alltså vilken stil. Det var svårt att hitta stilen i början där, alltså att man visste inte, man ville göra lite grann av allt. Jag spelade ju ett metalband som heter Destruction of Mankind som vi hade på skolan.
Okay.
Så vi spelade massa Metallica låtar och då spelade bas. Så det har varit där inne, men det var ju skitkul, alltså jätteroligt. Men jag har alltid drömt om att få göra en metalplatta hela vägen, alltså verkligen ta ut det fullt ut, alltså, för det finns ju där. Och jag fick väl lite mer smak när jag samarbetade med In Flames där om att ja, någon gång måste det hända. Jag måste göra en sån här suggestiv, riktigt mörk och härlig liksom metalplatta någon gång. Så det har jag kvar.
Ja, apropå Claes Åhlund kan vi ringa honom, för Meloria-plattan med Ghost var ju ett mästerverk, va?
Precis, otroligt bra.
Det är vi överens om.
Ja, det är vi. Det är rörande överens om.
Ja. Men, och Metallica nämnde du nu, var det också ett stort band för dig när du växte upp?
Jag vet att de här första plattorna med Metallica, fram till Justice for All, så tyckte jag att det var otroligt bra.
Mm.
Så det var Slayer och det var Metallica och de banden som jag lyssnade lite på allt möjligt liksom, men det var nog de stora namnen för mig då. Och sen blev det en del alternativ metal också, som Tool och sånt där, som var lite mer som musiker liksom metal så.
Just det,
där.
Det är lite så här 6-5
takter. Ja, svåra takter och sånt. Ja. Men väldigt så här melodiskt, väldigt speciella texter och videos och sånt där mer visuellt också, som jag tyckte var väldigt, väldigt fint.
Du tillhör alltså den gruppen människor som tyckte att Metallica svek sina fans när de gjorde svarta albumet.
Ja.
Och sen har du i efterhand insett att den var ganska bra.
Ja, ja. Exakt. En klassiker. Ja, en klassiker. Men man måste ju som erkänna det bara för sig själv.
Så. Jo, men de sålde ju ut sig, tyckte man.
Mm.
Men det är ett jävligt bra album.
Ja, så är det.
Ja.
Bra att vi fick reda ut det. Jag har aldrig pratat om det.
Nej, men det är knappt jag heller. Men så var det ju.
Ja, vad kul.
Jag kommer ihåg, det var den enda skivan som jag faktiskt var... Alltså så här, jag upptäckte ju Metallica lite för sent, så att den enda skiva jag någonsin har köat för, det var And Justice for All.
Ja, men just, den var ju sjukt bra alltså.
Det var den verkligen.
Ja.
Extremt torrt trumljud dock.
Ja.
Jag vet inte varför de gjorde det så torrt. Men...
Nej, jag har ju träffat han Bob Rock som gjorde en del, som jobbade väldigt mycket med, har jobbat mycket med dem. Och han har ju historier som är så otroligt roliga liksom, om just Lars Ulrich liksom med trumgrejer och han var ju svinbra på tennis också, det visste jag inte, men hans farsa var ju så här värsta proffsspelaren. Så han var också svinbra på tennis och det är bara kul att få höra de här. Ibland så trodde jag att jag var typ ensam och hålla på med musik och tycka att idrott var kul, men det är faktiskt rätt många av musiker som har haft sådana andra sidor som de inte kanske har velat visa upp så mycket för att det är inte så credit ibland, men det är roligt. Han har ju haft en väldigt speciell spelstil på något sätt, men det har funkat ändå för dem.
Jag hade Olof Wretling här nyligen som ju är lite också Umeå.
Ja, och väldigt bra på sport.
Ja,
alltså jag är så imponerad av honom.
Ja, ni är lika gamla. Eller?
Ja, jag tror att vi är lika gamla, ja.
Hur som helst, han, det var ju en extrem liksom elitsatsning, men det var det väl för dig också med snowboarden?
Ja, alltså jag var på några landslagsläger och några samlingar och var med på lite SM-grejer och liksom Sverigecupen, körde Sverigecupen och sådär. Men jag var ju så sjukt dålig på att tävla. Alltså jag trivdes inte på tävlingar och jag tyckte att det var jobbigt att vänta på sin tur. Man ville ju bara åka. Jag hade inte jättemycket möjligheter att få hoppa till exempel. Jag kommer ihåg att jag letade ett hopp i Västerbotten. Liksom. Vi hade inte ett enda hopp i hela Västerbotten. Jag åkte runt med bilen till alla backar. Sen slutade med att man fick bygga något själv. Sådär. Så det var ju jättesvårt för mig att hitta träningsmöjligheter. Och, liksom sådär. Så att man, och det kändes ju inte som att man tränade heller. Utan det var ju bara ett extremt stort intresse själv. Alltså jag ville vara där före backen öppnade och jag hade inte tid att fika så länge. Och sen så gick jag upp efter lifterna hade stannat, gick jag upp och körde liksom några vänder till. Mm. Och så var det liksom.
Men vilken gren tävlade du i? Fanns det bara en då?
Det fanns ju bara pipe då, okay. på den tiden. Så det var det som blev också den första OS-grenen var ju pipe. Mm. Vilket jag inte, vi hade ingen pipe. Så man fick ju träna på tävlingarna. Och vi skrattade, vi som nu var i samma sits från Umeå eller med omnejd, skrattade ju väldigt mycket åt varann. Vi kom ju på pallen ibland och då var det mer så här, gud nu hade du tur. Vad risigt du åkte liksom. Mm. Men du kom på pallen liksom. Men det kändes ju aldrig som att det gick bra. Och det gick bra en eller två gånger och då vann man. Mm. Och då kände man ju liksom, man har någonting där. Men det var ju bara egentligen man åkte iväg utomlands till Kanada och Alperna och sånt där. Då man verkligen kände att man, ja riksgränsen också faktiskt. Så då hade man som en utvecklingskurva. Mm. Även Norge var jag åkte i, de hade så här sommarcamps liksom. Men det var väldigt kul att få en hel sida i liksom en snowboardtidning som var stor i hela Europa som tjej faktiskt. Alltså väldigt ovanligt och som okänd åkare också. Mm. Så då var jag jättestolt. Men det här med tävlingar, det var verkligen helt värdelös.
För pipe, det är väl ungefär som skateboard, att man åker fram och tillbaka,
ja,
och så gör man tricks.
Precis, ja, exakt.
Och det måste ju vara, om du inte kunde träna på det så känns det som det var många som hade försprång då.
Ja, absolut. Speciellt från USA och Kanada där de insåg tidigt att det här kommer att bli en stor grej. Så de byggde ju piper och hopp överallt. Så när jag kom till Kanada första gången var jag helt chockad. Bara, vad är det här? Alltså nu är jag på Mars. Mm. Jag är inte ens på jorden längre för att det här är som en dröm bara. Så åkte man ju där i Whistler-fjället där och liksom bara njöt otroligt mycket och fick åka med de bästa åkarna där eftersom det brädmärket jag åkte för hade samorganiserat en resa då.
Mm. Var det Burton?
Nej, då åkte jag för Santa Cruz. Ja. Och så nej, men det var helt fantastiskt alltså. Det var otroligt kul. Men jag insåg ju då också, gud vad svårt det är för vi svenskar. Jag tycker vi har gjort det skitbra. Vi har inte haft ett skit. Alltså, och det har varit isigt och hårt och inte alls bra förhållanden. Ändå så har vi haft ganska många åkare och har idag också jättebra åkare på hopp till exempel och slopestyle, alltså park och sådär. Jätteduktiga killar och tjejer.
Men nu finns det ju överallt,
nu finns det ju mer förutsättningar för det. Även hemma hos mig.
Har du landat en 720?
Nej.
540?
Ja, med liten slide. Ja. Jag var rätt hård med mig själv. Jag har aldrig sagt att jag har klarat ett trick förrän jag har satt det perfekt. Så jag skulle inte säga att jag har gjort en snygg 540, men jag har landat den liksom.
Okay.
Men med lite fusk.
Ja, jag förstår. Ja. Och det är då två varv, eller?
Ja, ett och ett halvt.
Ja. Okay.
Ja.
Ja, jag förstår. Men du, var det så att du liksom när du växte upp då, det var sport och musik om vartannat hela tiden?
Ja, det var det man gjorde ute på landet där. Vi var ute och spelade brännboll, fotboll, åkte skidor på vintrarna, längd och lite utför också när man fick skjuts med någon till backen. Sen så var det musik. Jag hade en en i byn som hade som bodde typ 2 mil ifrån mig, men det var som ändå nära. Nej, men någon mil därifrån så bodde det en kille som hade elgitarrer, han hade trumset, han hade keyboard och han hade som en liten studio, hans källare. Så det var ju, han spelade också in alla mina blandkassettband med musik som han gillade och som jag också gillade. Så han var som en, han var lite äldre, med 5 år äldre liksom än mig, och vart jätteviktig också för mig. För att jag tyckte det var så kul att han hade allt det där. Det var som julafton att komma hem till honom och spela på allting. Och trummor, han var duktig på alla instrument och sjöng svinbra. Så att det var som det som var grejen.
Och ur de sessionerna så att säga, då kom det liksom riktiga demos, eller?
Ja, inte just då, det var så tidigt. Då var jag ju bara alltså, strax över 10 år gammal.
Aha, okay.
Men sen när jag flyttade från landet in till Umeå, då började det ju som att då började jag i musikskola. Ett högstadie som var anpassat för folk som hade liksom ett större musikintresse. Så det fanns väldigt bra musiklärare och... Och fanns ju en aula där vi hade skolavslutningar. Och jag hade ju scenskräck, så att det var jätteviktigt för mig att få stå på scen. Och där hade jag också mitt första band som jag var med i då, också under högstadiet. Som
spelade du bas?
Nej, då fick jag spela elgitarr, för det var egentligen ville jag spela trummor, för då kunde man gömma sig allra bäst och bara sitta och njuta och sådär. Alltså, jag ville egentligen spela trummor, men det var ingen som kunde spela elgitarr, och det kunde jag, så då fick jag ju fronta istället, vilket absolut inte var min vilja, men så blev det.
Men du var väl typ, om jag har räknat rätt, typ så här 17 eller något när du blev signad, eller?
Kanske lite äldre än det, men upp mot 19-20 där. Okay. Det var ganska långt före, det var 4 år innan jag släppte min första.
Ja, men precis.
2001 där, så jag var signad ett par år innan jag visste vad jag ville göra för någonting.
Okay.
Så det var lite svårt, det var nog svårt för dem också på bolaget då. Och veta vad ska vi göra med den här personen.
Men vad hade du blivit? Då hade du liksom skickat en regelrätt CD, eller?
Kassettband, tror jag. Det var, shit, var länge sedan. Ja. Ja.
Nu ska vi göra en faktor utanför er unga.
Ja, exakt.
Kassettband var en...
Vad är det?
Det var en grej som... En liten plastbit med ett band i som man kunde fästa musik på, till exempel.
Exakt.
Och dataspel sen. Kommer du ihåg
Ja, exakt. Precis. Ja, gud ja. Ja, ja, men det var någon som tyckte att jag hade någonting liksom, och som spelade in demos med mig här i Stockholm. Mm. Det var då jag bodde här de här månaderna, och sen så skickade han det via någon artistkompis till honom som låg på ett bolag som hette Stockholm Records. Ola Håkansson som var chef för det.
Mm. Som ju fortfarande är en stor spelare, får man säga.
Precis. Så då fick ju de höra det till slut via den här artisten som låg på det här bolaget och bestämde sig för att ta kontakt och signa. Så det var ju så här på det goa gamla sättet, klassiskt. Mm. Sådär.
Men under de här 4 åren då, från att Stockholm Records signade dig och du faktiskt får ut någonting, hur var den tiden? Liksom? Hur såg den processen ut?
Ja, men jag var ju så inne i snowboardåkningen fortfarande, så att jag visste nog inte riktigt vad jag skulle välja för någonting, alltså vad jag skulle satsa på. Så visste jag inte vart jag skulle bo någonstans. Så det var en lite sökande, man hade inga pengar, jag tänkte bo i bilen. Fick bo hos kompisar ett tag och flyttade runt mellan olika, ja, alltså kompisar helt enkelt. Och höll på ändå att göra de här demosarna, och sen så de på bolaget började komma fram olika så här personer som de tyckte jag kanske skulle jobba med och sådär. Och till slut så träffade jag ju 2 stycken som jag trivdes jättebra att jobba med. Som jag kände att ja, men vi kan nog göra någonting tillsammans. Och då började vi inspelningen av första albumet. Mm. Då.
Och det var?
Fredrik Riemann och Malcolm Pardon från, de hade ett band som heter Girlsman som var lite så här ska-band.
Just det.
Som spelades ibland på festerna som jag hade med mina kompisar uppe i Norrland så där. Mm. Men de var jättefina och härliga personer som var, ja, men så här, bra, mjuka liksom, som var också väldigt hänsynsfulla i vad man ville och ja, hur det skulle låta och så här, och ändå drev på. Så att det var bra, annars kunde jag drifta ut och bara åka och skata och folk blev irriterade. Bara, men vi måste ju göra det här nu. Men jag var fortfarande väldigt inne i det här med snowboardåkningen. Så att det var nog, då, jag drogs ju mer till musiken i och med att det här att börja spela in en platta också.
Och sen då?
Ja, sen så gjorde vi klart det. Släppte någon singel. Problemet var bara att jag hade... Dennis och jag hade gjort en låt också tillsammans med hans sidoprojekt Lost Patrol. Ungefär i samma, ja, ungefär i samma veva. Och radiokanalerna spelade den låten så mycket så att de inte ville plocka upp och spela annan musik av mig förrän de hade slutat spela, alltså, den låten som jag skrev en låt till honom som heter All Right.
Mm.
Men vi var 18 pers i ett rum på kanske 10 kvadratmeter. Alltså hela Umeå, alla band. Alltså det är killarna från Deportees, det är liksom, vad heter de? Men alla Dennis andra projektband. Alla var där. Alltså vi var 18 personer där inne. Och alla skulle sjunga samtidigt. Vi hade ingen lyssning. Så jag höll bara ett finger i ena örat och tryckte in så jag skulle höra mig själv lite grann. Sådär. Mm. Och sen matade vi en tagning. Shining, she was ready to go. While you were running, she was moving to Soho. And when you stayed, she was ready to go. And I know, and I know, I know what to know, but all you needed was to say goodbye. And I say, and I say, I say, and I pray, 'cause love will never walk away. 'Cause I'll do anything to make you feel that it's so. Alltså det var en tagning och live och alla var där samtidigt. Alltså jag skrattade så mycket så att jag... Det är ju verkligen... Men den känslan blev ju ändå något speciellt.
Ja, ja.
Mm. Och skitkul och liksom en genuin känsla av vad vi hade för häng på den tiden också. Liksom att alla hängde ju mycket med varandra då, faktiskt.
Vet du vad? Jag tror att det är Dennis Lyxzén som har pratat om det här i efterhand, att han tyckte att det var lite jobbigt att det blev hans största hit, för att den var så slarvigt gjord.
Jo, ja. Alltså, men så kände vi nog båda.
Ja.
Han är ju väldigt liksom, noga och jag med. Så det var ju som en sån här, inte i våran comfort zone att göra en tagning med 18 pers, ingen lyssning. Det är inte ultimat.
Nej.
Men det är någonting som folk har känt i alla fall, den energin på något sätt. Och det finns någonting där som är lite kul med att det är så slarvigt också. Mm.
Men det var du som skrev den låten?
Mm, precis.
Ja, ja. Och det här är ju lite intressant, för jag tänker att jag skulle så gärna vilja prata med dig om det här med att skriva åt andra, för det är någonting som har gått igenom, eller alltså, som du har återkommit till, eller?
Mm, precis, ja. Jo, jag har gjort lite sånt också.
Ja, för det där verkar lite krångligt tycker jag för artister, att få ihop det. För att den är så avhängig andra människor. Om det är Lisa Miskovsky som skriver låtar till Lisa Miskovsky, då är det liksom du som bestämmer. Men om du skickar iväg en låt till Lady Gaga, då är det 82 personer på vägen som kan säga nej.
Ja, exakt.
Och det verkar vara en tärande process som man kanske måste vara psykiskt rustad för.
Ja, det gäller ju inte kanske se det som... Att man är den viktigaste personen i hela världen och var beredd på många nej innan det blir någonting också.
Mm.
Men sen finns det vissa personer som har kommit sig hela vägen fram och liksom, som kan, om man jobbar med dem så vet man ju att det kommer bli någonting. Som att jobba med Max Martin eller Rami Jakob eller ja, de har ju ofta såna saker som det blir ju av. Men att skriva så här 10 låtar och så är det ingen som kommer med, det är ju inte superkul. Man har ju lagt ner otroligt mycket tid och känsla på det och så blir det ingenting av det. Så det är klart, såna gånger är det ju trist. Jag har inte varit på sätt, ofta har det ju varit som ett uppdrag man haft att ja, nu ska vi skriva till den här artisten eller jobba med den, och då har det blivit någonting, som tur är. Mm. Men jag vet ju att vara bara låtskrivare så måste man ju vara beredd på det och komma med mycket. Alltså, det krävs att du har en sån här ofattbar stor katalog av idéer.
Ja, men också har du varit med på så här writers camp och grejer?
Ett bara, aha, egentligen. Och det var för några månader sedan.
Aha, okay.
Det är ju helt sjukt. Men jag har varit för blyg, tror jag, för att liksom sätta mig i den situationen av att vara trygg nog att liksom. Men jag tror jag ville testa det. Och det var ju jättekonstigt. Jag åkte bil då från. Det var ett fantastiskt camp. Det var bland det roligaste jag gjort. Och det var så nära mig också. Det var i Övik,
okay,
ute på Ulvön, faktiskt Höga Kusten. Så helt hotell för oss själva, studios i alla rum, och det var bara vi där ute och liksom helt tomt nästan på ön, och jättemäktig natur och otroligt vackert. Och så folk från hela världen, från Sydafrika, Texas, Las Vegas, London, Singapore. Alltså vi var ju bara 2-3 svenskar med. Så jag vet inte, det var skitkul. Alltså det var så otroligt roligt. Alltså jag visste inte att jag skulle tycka om det så mycket som jag gjorde. Och då gjorde vi 4-5 låtar då på en vecka.
Vem, får du säga vem det var tänkt för?
Nej, det var faktiskt helt öppet.
Aha,
att man,
okay,
kunde använda dem själv, alltså som artist. Och jag vill ju använda en eller två låtar från den session. Då när man har skrivit tillsammans med andra, då ska alla andra förlag och själva andra låtskrivarna ska godkänna det. Det märkte jag ju var en strulig process.
Mm.
Sen är ju folk inte världens bästa på att höra av sig heller och svara på mails och sånt. Mm. Men jag jobbade tillsammans med en jätteduktig producent också från London som var helt, alltså gjorde mer R&B-grejer och sånt. Och jag har ju aldrig varit i den världen någonsin. Och han tog fram en helt ny sida och gjorde en låt som jag tyckte blev jättebra. Man visste inte om den sidan med sig själv. För det är ju liksom utmanande att jobba med folk som håller på med annan musik än vad man är van och hur man sjunger och helt nya verktyg också. Så att jag tyckte det var otroligt kul och utvecklande. Men jag vet att alla camp är inte så bra som det campet var, men det var ju musikmakarna från Övik då, som hade anordnat och arrangerat det här. Det var helt, helt fantastiskt.
Wailade du?
Ja, men man fick nya gäng att jobba med varje dag. Så att du blev alldeles så bekväm med att liksom, ja, nu. Och så skulle du göra en låt då med det gänget. Och vi höll på alltså. Från 9-10 på morgon till 5 nästa morgon så hade vi en session som sträckte sig. Och då gick man och käkade. Men det var vi gick inte på någon promenad eller tog någon annan paus. Utan vi var så otroligt fokuserade på att vi skulle få färdigt den här låten. Att den. Det är så härligt när alla har samma driv och får träffa andra med hur skriver de. Jag har ju aldrig riktigt. Jag har jobbat med folk under så långa perioder. Men det här var nya gäng varje dag. Så vi var 3 stycken som blev ihopsatta liksom, för varje dag. Så skulle vi göra en låt och det blev helt olika låtar. Och skitkul var det. Fantastiskt, ja, roligt.
Vad häftigt.
Ja, riktigt coolt. Så var det norrsken också en av kvällarna där. Fick ju amerikanerna go bananas.
Ja, det är klart.
Fick de se det.
Mm. Vi kan väl bara säga det, att Ulvön är ju annars känt för en sak bara.
Det, vad är det, surströmmingen?
Jajamensan.
Ja, den fick vi också smaka. Fruktansvärt roligt att se liksom DJ från och låtskrivare från Las Vegas liksom sätta i sig en bit surströmming. Mm. Alltså, jag vet att han jag jobbade med som producent, han sprang alltså med händerna för ansiktet därifrån och kom aldrig tillbaks, alltså, ut på den verandan igen. Men det var jättekul, alltså, det var ju en inramning som var helt, alltså, man var stolt över allt vi har, till och med surströmmingen, alltså.
Ja. Men du, jag ställde ju en jättekonstig fråga, men det var bara apropå din R&B-låt där, om du wailade.
Jag gjorde det på något vis. Fick jag till det. Alltså jag visste inte riktigt att jag hade det i mig. Alltså den rösten eller hur det sättet att sjunga. Och att det ändå kunde bli någonting som jag bara, men det här kan jag släppa. Alltså det är annorlunda för att vara jag. Men för det är elektroniskt och det är liksom prodat på ett helt annat sätt. Men att ändå kunna hitta sin roll i det var svinkul. Alltså vi hade hur kul som helst. Och även få som en cent av vad som händer i London och vad som, alltså få en liten en inblick i det var också väldigt kul.
Men så det här kanske du gör fler gånger?
Ja, alltså sen kan man ju inte förvänta sig att det blir så lyckat alla gånger. Och det var ju en del problem också. Alltså man känner att okej, nu jobbar med den här personen som har en helt annan energi, som har en helt annat sätt att skriva text på, som man inte alltid tycker att ja, men, det här kan jag inte riktigt relatera till. Om jag ska sjunga det så måste jag nog ändra. Och så bara, nej, det går inte att ändra. Och så blir man så här, vi hade någon diskussion också. Men det är det som är med låtar, att tycker man att man har rätt så vill man ju som inte släppa det heller. Samtidigt måste man också se andras tankar och vara öppen för det. Mm. Men jag har ju svårt att släppa när jag är övertygad om att det inte är bra. Mm. Då bara, jag kan inte relatera till det här. Då går jag ut liksom. Jag har varit som en sur unge där.
Okay.
Någon gång också. Så det var också intressant att se mig själv hur man reagerar när det är någonting som man måste kompromissa med.
Men den här R&B-låten då som du var mest nöjd med, kommer den kanske du eventuellt får loss?
Ja, jag får loss alla rättigheter från alla. Jag har ju snackat lite om det här, så det får ju bli i höst då i så fall.
Okay. Ja. För det är en ny skiva på gång?
Mm, precis. Ja. Jag har jobbat i 7 år med det här nu, så jag kan inte säga att jag har jobbat snabbt, men jag har alltid skrivit väldigt mycket. Så det är egentligen jag har aldrig haft någon sån här period där jag inte har skrivit musik, men det är att få ut grejer och jag har varit i 3 olika studios med, jag har jobbat tillsammans med killarna i Deportees på några låtar, och så har jag gjort några låtar här i Stockholm med 2 killar, och så har jag gjort 3-4 låtar tillsammans med en kompis som har studio i Holmsund utanför Umeå också,
där du kommer ifrån.
Ja, exakt. Så det är liksom 3 olika platser och 3 olika gäng och få ihop allting. Alltså det är helt sjukt. Alltså folk borde se den här processen. Se hur mycket tid och kraft det som ligger bakom att få ihop det. Så att det hade ju varit kul. Jag tror inte folk tror att det är som det här.
Nej. Men du berättade om din scenskräck då?
Nej, men scenskräcken, jag vet inte. Den har ju varit besvärlig, såklart. Ja. Och liksom fått den att se på en själv som att man inte kan någonting. Och det har jag fått träna bort. Alltså, någon slags evighets-KBT-terapi att tvinga sig upp på scenen och spela och göra saker också som sola på elgitarren och såna grejer som var asjobbig. Och jag kunde tänka på det flera veckor innan själva speltillfället, att jag mådde inte bra då. Alltså då kunde jag inte riktigt sova. Jag tänkte på det konstant och det var fruktansvärt jobbigt att ställa sig där uppe. Men ju mer lustigt nog man gör någonting som man tycker är obehagligt, så blir det som normaliserat till slut.
Ja, det är klart.
Och det är dit man vill komma, så att efter en turné på sista gig brukar jag vara rätt bekväm.
Ja, men det kan jag tänka mig. Men och det där då, spiller in i andra grejer som liksom din första sändning från Sochi? Alltså är det handsvett och tunnelseende?
Ja, lite så var det. Samtidigt så, jag tycker faktiskt som efter man har blivit förälder och sådär, att man har avdramatiserat liksom sig själv. Att man sätter inte samma krav, och ibland nu hinner jag inte repa så mycket som jag gjorde förut, och så blir skitstress, kanske något sätt teknikstrul, och så plötsligt så står man bara uppe på en scen och ska köra, har inte hunnit förbereda mig alls. Det kanske är bra också att inte hamna för mycket i att, ja, men som jag pratade med vissa hockeyspelare som knyter sina snören precis på samma sätt, tar på sig allting i samma ordning och sånt. Jag tror att det var bra för mig att komma bort från det också. Mm. För jag hade också såna här lite krampaktiga liksom,
ritualer
kopplat till livespelningarna. Så att det var bra att bara skita i det helt enkelt. Mm.
Hörru, vi måste börja runda av för Jaha. Att vi ska hinna filma dig också.
Just det.
För uppvärmning och grejer. Och ja. Ta stillbild och så.
Just det.
Men när kommer din skiva?
Den kommer till hösten. Det kommer en EP nu i vår. Så det är precis i startgroparna.
Just det. Och vad kommer ditt album att heta, vet du?
Nej, men jag har några alternativ.
Ja,
jag kommer väl att ha med... Jag läste en bok av Sara Lidman. Jag tyckte den var så fin, Hjortronlandet. Det var faktiskt återigen Dennis Lyxén som gav mig boken. Det står så fint i den så här, att hjortronen blommar bara vart sjunde år. Det där karga klimatet liksom. Det känns som med musiken också. Det har tagit så sjukt lång tid. Men kopplat till det på något sätt, den boken, blir det någonting, tror jag.
Hjortronlandet.
Ja, fint.
Ja. Men det, blir det på svenska?
Nej, det är också det är en framtida dröm. Men nu blir det på engelska.
Ja, för singeln är ju på engelska.
Ja, exakt. Precis.
Hörru, en låt som jag med dig som jag har frusit på fullständigt sen jag upptäckte den är ju Slip Away.
Åh, vad fint. Alltså, den skrev jag med Peder och Anders Stenberg från Deportista.
Ja. Ja. Jävla bra.
Vad kul, alltså det är en av mina favorit såna här lugna låtar också. Gotta sleep. En fin känsla kopplat till den också eftersom det var samarbetet med dem som gjorde att jag ändå fortsatte med, alltså jag var lite trött den tiden och var så här, ska jag orka släppa någon mer musik? Men samarbetet med dem och den låten och hela den känslan gjorde att det är ju det här jag ska göra, så det är väldigt fint.
Och du ska fortsätta med det här, eller hur?
Ja, men nu har jag bestämt att göra det. Ett tag till i alla fall.
Jag måste bara fråga dig. Du verkar ha haft såna jävla sömnproblem genom åren.
Ja, det har jag.
Hur har du det med det nu?
Ja, det är inte bättre med det gamla diskbråket heller. Alltså, då måste man ju liksom flytta alla kuddar och göra ordningen som någon slags... Så man kommer i någon position där man kan sova utan smärta. Men jag är jättelättväckt och det är jättestörigt. Ibland när jag vaknar på natten kan jag inte somna om. Och så här. Men det är rätt många som har den här problematiken. Det är väl bättre med fasta rutiner och inga skärmar. Det hjälper ju en del faktiskt.
Mm. Är du bra på att hålla det då?
Mm, det är jag.
Okej. Okay. Sömntabletter?
Nej, jag har i kristider när jag har jobbat så har jag liksom, om jag ska upp klockan 2 på natten i 3 veckors tid, 2-3 på natten stiga upp, då måste man ju somna tid på kvällen. Det har jag tyckt har varit svårt, så då har man liksom fuskat sig igenom den tiden. Så här, men annars
vänta, vad ska du upp 2 och göra?
Va?
Varför ska du upp 2?
Jo, men när jag jobbar med tv där,
då fick
vi lov att kliva upp för att jobba färdigt liksom ett slags manus och sen hänga med lite grann på, och så ska man ju göra sig i ordning för program och så här. Men det är ju inte jättehärligt att stiga upp då.
Nej.
Så
liksom säg mot alla instinkter.
Ja, det var smärtsamt.
Vad vet du mer om din framtid?
Nej, men jag vill ju göra en någonting på svenska, och då hade ju en drömsamarbetspartner som jag jobbat lite mer förut, Annika Norlin, en sån här person som jag beundrar jättemycket och som är otroligt bra på svensk text tycker jag, och som skriver väldigt så här naket och vackert. Så henne hade jag ju jättegärna velat jobba med mer, och sen så skulle jag vilja göra en metalplatta.
Då får du komma tillbaka och bli revärvad då.
Vad fint.
Ja. Du, vill du rekommendera något?
Ja, men bastu till alla. En vedeldad bastu till alla i Sverige. Det är så sjukt kallt. Mm. Så på vintrarna ska alla haft det.
Bastupartiet. Ställer upp i valet.
Exakt. Mm. Kan man diskutera lite propositioner i bastun. Mm.
Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
I Värvet, svensk.
Om du vill.
Om hon hade levt, Sara Lidman.
Mm. Nu är det svårt kanske då.
Nu är det svårt. Men det skulle vara någon... Jonathan Unge, en av mina favoritkomiker.
Ja.
Han gillar jag.
Roligt. Ja. Jag hoppas att han är på väg in. Vi har pratat om honom mycket.
Mm, nej, han är min favo.
Stort tack för att du tog dig tid, hörru.
Tack så hemskt mycket.
Bara för någon vecka sedan kom alltså Lisa Miskovsky med ny musik. Det är första på 6 år och det låter riktigt bra, vilket du ska få erfara strax. Men jag ska bara berätta att även nästa vecka blir det riktigt stark tobak i värvet. Då låter det så här.
Det är helt sjukt, liksom hela så här Spotify, att du ska vara så jävla tacksam för att komma på någon playlist. Du ska så släppa skivan på en speciell dag för att du ska kanske komma med på en playlist. Alltså allting är liksom... Man slickar röv åt liksom så här multinationella företag som inte betalar dig någonting. Och det är ganska sinnessjukt faktiskt.
Yes, Jenny Wilson är tillbaka med sitt kanske starkaste album till dags dato. Och hur det kom till hör du om en vecka. Tack för idag, här är Lisa Miskovsky med Run for Cover. Hej då!
She was a teenager, she was waiting for that day to come, when the sun would shine and the clouds could hide in the morning breeze. 16 years I moved away from home, left the band, took a bus to the northern land, made some friends, played the guitar and sang the songs about the stars behind the moon. Thought love was disillusion, there was darkness ahead. Run, baby, run, baby, run for cover. Some things will never change, so run, run like no other. Run, baby, run, baby, run for cover. See the silver lining and just run for cover. River runs fast through the small dark town. When you marry 18, then you settle down. Some dreams get lost, and the bright summer nights makes it hard to fall asleep. More like an illusion of what the light's meant to be. Just run, baby, run for cover. Don't go wasting your time, you know there will be others. Run, baby, run, baby, run for cover. Did you wake up to tell you there's a storm on its way? Did you hold you and whisper, you know that I stay? Did it matter that you had promise in mind? Did it tell you to break it, just stop being kind? There is always a chance that you lose in the end. When the battle is over, just hope you can mend. When the sirens can warn you, it's easy to fall. When the wind will stop blowing, you can hear me call.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.